Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna mina kära vänner till avsnitt 33 av Sköterskepodden.
Tack så mycket.
Varsågod. Jag sa ju för sig inte till dig. Jag sa ju till dem som lyssnar. Du pratar ju mest.
Nej, jag äter kaksmulor.
Sluta med smulorna. Nu börjar vi med kakan. Den stora kakan.
Alltså. Mupp.
Okej, vi vill bara påminna om att alla sjuksköterskestudenter, oavsett grundutbildning eller vidareutbildning, ska gå in på Queen Sylvia Nursing Award och ansöka till stipendiet som de tilldelar en person. Och det här kan man göra mellan 1 september och 15 november. Så in på vår Facebook-sida eller på queensylvianursingaward.se och leta efter mer information, så kan du bli den lyckliga stipendiaten som vinner 50 000 kronor, ett års unikt internship och
handskakning
med royalty, alltså själva
Lisette och Elisa.
Nej, själva drottning Silvia. Missa alltså inte det här. Mer information om hur man ansöker finns alltså då på Sköterskepoddens Facebook eller Instagram eller queensylvianursingaward.se.
Och nu sitter de flesta och tänker så här: ja, jag ska göra det här, jag gör det snart. Men det är bara att dra tummen ur.
Gör det, ni har absolut ingenting att förlora.
Nej, verkligen inte. Framförallt inte när man är student. Då har man det ju lite knapert. Och man sitter ju oftast på ganska briljanta idéer. Och sitter man ändå och pluggar och skriver, då kan man väl skriva lite till. Och så kan man ha chansen att vinna allt det här.
Ja, gör det bara.
Gör det bara.
Men då fortsätter vi med dagens avsnitt. Som kommer handla om hur det är att vara sjuksköterska inom beroende och missbruksvården. Då säger vi varmt välkommen till Ruskan, som jag känner dig som.
Ja, det stämmer.
Ja, men jag skulle förklara för Lisette att du har ju faktiskt ett annat namn, så bara, fast det, jag kan inte säga det, för det är jättekonstigt.
Ann Biskard.
Ja. Ja, men jag vet ju att du vet det.
Det är inte så svårt.
Nej, det är inte jättesvårt. Men så skulle jag även försöka förklara. För att jag träffade häromdagen på jobbet, så träffade jag en av din och min mammas gamla kollegor som heter Ann Jakobsson. Och det var väl så det begav sig.
På den tiden begav sig det. När vi jobbade tillsammans.
Ja, och då kom namnet
Ruskan.
För att Ann var redan taget, eller?
Ja, vi var så många som hette Ann. Så det vart Ruskan.
Och sen dess har det varit Ruskan.
Ja.
Ja, vi är i alla fall väldigt glada att du är här.
Tack.
Och jag känner ju dig, Lisette känner alla som jag känner.
Ja.
Men du får gärna berätta för de som lyssnar, vem är du?
Jag heter ju då Ann och kallas för Ruskan, framförallt från Danderyds sjukhustiden där jag jobbade i många år. Idag jobbar jag på Maria, Capio Maria, som är en beroendeklinik. Som sjuksköterska, och där började jag 2011. Stämmer, ja, 2011. Och jag jobbar då med personer som har ett beroende. Det är både alkohol, narkotika och läkemedelsberoende.
Så man delar man i beroendevården upp alltså narkotika och läkemedelsberoende i två olika...
Nej, men alltså det är de som är på en läkemedelsnedtrappning eller de som har ett... drogmissbruk eller alkoholmissbruk.
Ja. Och kan du inte berätta lite som du gjorde för oss här? Vi har fuskat lite som vanligt och snickersnackat. Om lite om organisation, alltså hur det är uppbyggt.
Själva Maria är uppbyggt så att jag jobbar ju på vuxenenheten, så det är inte Maria Ungdom jag jobbar på, för den ligger på Sankt Göran. Jag jobbar på vuxenenheten, så att vi har våra patienter från 18 år uppåt. Och vi består av en akutavdelning och en intagningsavdelning med 14 platser. Och sen har vi även en vårdavdelning med 20 platser som man kan komma in. Och det är olika sätt att komma in till oss. Många söker själva för att de vill ha hjälp med sin abstinens och avgiftning. Många kommer med anhöriga. Eller så kommer de med polisen på LOB som det heter. Och det betyder alltså lagen om omhändertagande av berusad person. Sen har vi även patienter som kommer via remiss från socialtjänsten som ska avgiftas inför ett behandlingshem till exempel.
Och hur länge är man där då innan?
Det är väldigt individuellt.
Ja.
Många behandlingshem kräver ju att man ska vara negativ på alla urintagsprover till exempel. Och då kan det ta lite lång tid, det beror på vad man har tagit för något innan.
Mm.
Och tillnyktring då, att de ska vara nyktra.
Mm.
Och på intaget som de kommer då, om de själva vill framförallt ska vi säga, läggas in för avgiftning eller tillnyktring, så kommer man in på den här intagningsavdelningen. Och där får man stanna då tills man blåser noll på alkometer. Så att alla på själva vårdavdelningen måste vara nyktra för att komma upp dit. Då.
Och är man inte nykter, då hamnar man på?
Då är man på intagningsavdelningen för att nyktra till.
Och själva arbetet för dig som sjuksköterska, roterar ni på de här avdelningarna?
Eller ja, jag jobbade uppe på avdelningen under några år. Men idag jobbar jag bara på akuten intaget på natten. Jag är nattsyster, nattuggla.
Då känns det som att du måste se väldigt mycket.
Det som är på natten är att vi tar ju inte emot remisser till exempel. De som kommer med remiss. Men däremot om de söker akut så har de ju rätt att träffa en läkare för läkarbedömning.
Mm.
Självklart.
Och de patienterna som kommer med poliseskort,
ja,
också.
Med polis eller ambulans. Eller.
Ja. Jag tycker det är så himla spännande. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att jobba där. Och sen vet ju jag. Du jobbar ju tillsammans med Marcus också, eller hur?
Ja, det stämmer.
Min kusins man, han är ju läkare där. Vilket dream team där.
Ja, vi är stor familj.
Ja. Men hur är det att jobba där?
Ja, det är väl både och. Det är en tuff miljö, självklart är det det. Och jag tror att man måste vara väldigt professionell när det gäller det här. Man måste ju ha en empati och en fördomsfri människosyn framförallt.
Är man det?
Nej, men man blir lite sådär att jag tror att man blir lite, hur ska jag säga? Jag tror också att det är viktigt att vi som jobbar inom beroende, att vi alla har jag en uppfattning också, nu kan jag inte svara för alla mina arbetskollegor, men att vi ser ju ändå människan bakom det själva beroendet.
Och det kan väl ha också kanske mycket att göra med din egen, alltså att dina egna erfarenheter.
Ja. Jag har ju då inte bara som sjuksköterska kunskap om beroende, utan jag har själv växt upp i en medberoende i min närhet. Missbruk i min närhet, så att jag har ju den erfarenheten även som anhörig.
Och då får man ju kanske en annan bild av att det faktiskt finns en annan person bakom det här missbruket.
Absolut, det gör det ju. Och det här tror jag också är, det är det som jag känner också, att jag önskar att folk kunde försöka se personen bakom det här och inte vara så fördömande.
Mm.
För alla kan hamna i ett beroende.
Det är ju alltid lite så här hysch-hysch med att vara beroende fortfarande år 2017.
Mm.
Man pratar gärna inte om det.
Nej, och framförallt så tror jag att många, när det blir lite känsligt, om det är vänner eller i ens närhet, att det är lite känsligt, och då vill man gärna inte. Det blir att man nästan tittar åt ett annat håll.
Mm. Jag har ju också haft missbruk i min omgivning. Men det tyckte jag alltid var så skamfullt liksom, på något sätt, att prata om det.
Ja,
sen visste ju såklart mina närmsta vänner och så, men det är inget man går och flaggar på stan. Så här.
Nej, men jag tror som barn så ser man ju också att det är, att man skäms och man tycker att det är pinsamt och man försöker dölja på alla sätt och vis att man kommer från en avvikande familj.
Mm. Ja, men framför allt att det är så tabubelagt att prata om, och alla andras ser så himla fina och det är liksom kärnfamiljen där man har det så himla perfekt, och så liksom visas inte det andra upp.
Nej, men precis. Man tror att man är ensam. Exakt. Men sen när man börjar prata och ja. Nysta lite bland ens umgängeskrets, då är det ju alltså det, lika vanligt som att ha ett dålig höft liksom.
Ja, men precis. Och det är ju därför jag också tycker att ju mer man pratar om det och ju mer öppen jag har varit att berätta om min barndom, ju mer känner jag också att personer kan få den här aha-upplevelsen att inte känna sig så ensamma. För jag vet att jag kände mig så ensam som barn. Att jag tyckte ju att jag var enda i hela världen som levde under de här. Men jag vet ju också att det var många andra.
Men om vi går tillbaka lite, jag tänker, hur kommer det sig att du ville bli sjuksköterska från början?
Att jag ville bli sjuksköterska var väl inte så självklart. Jag vet vid ett tillfälle när jag var liten, då när mina anhöriga var påverkade, så fick jag alltid höra att de var så sjuka. Och då bestämde jag mig att då ville jag bli vindoktor. Att bota de här mot sin sjukdom. Och då var inte jag gammal. Men sen lades det väl på is och sådär. Och sen så drabbade jag själv av en allvarlig sjukdom. Och då bestämde jag mig att jag skulle börja jobba inom vården.
Jag tror att det är ganska vanligt.
Att man själv
har... Och när man själv har kommit i kontakt med vården. Alltså oavsett om man som anhörig eller som patient. Och många efter en förlossning till exempel. Får ju sån här aha-upplevelse. Att, men gud. Tänk att få jobba med det här.
Vill du berätta om vad som hände dig?
Jag fick en stroke när jag var 26 år och hamnade då på Danderyds sjukhus. Och då insåg jag att livet är ganska skört. Och jag tror också mycket det här med psykisk ohälsa påverkar våran fysiska kropp väldigt, väldigt mycket. Så då fick jag en liten, jag vet inte, aha-grej att men klarar jag det här nu och så kom jag börja jobba inom vården. Så det var väl den grejen som gjorde att jag valde att börja inom vården. Då jobbade jag som undersköterska. Då gick jag utbildade mig som undersköterska. Och jobbade många år. På ortopeden började jag. Och sen under den här tiden så kom jag in på det här med beroende. Att det var intressant. Och sen tog jag en paus från vården och fick för mig att jag skulle öppna ett café.
Ja, just det minns jag.
Ja, så öppnade jag ett café. Och så drev jag det och sen insåg jag att det var, fanns så många i min närhet som mådde dåligt just av sitt missbruk. Och det triggade väl mig väldigt mycket så att jag mådde väl inte så bra. Så då hade jag förmånen ska jag väl säga att jag har en väninna som drev familjehem och hade väldigt mycket kontakter med behandlingshem. Så hon hjälpte mig att få komma in på nämndemansgården på en anhörigvecka. Även fast jag inte hade mina närstående på behandling. De var fortfarande aktiva. Så fick jag ändå förmånen att gå den här anhörigveckan. Och det var nog starten till att jag förstod hur sjuk jag var i mitt medberoende. Sen efter jag hade gått den här anhörigveckan så gick jag på en vuxenbarnvecka uppe på Korpberget. Och fick mera verktyg att jobba med. Och då beslöt jag mig att jag skulle börja utbilda mig inom beroende. Så då gick jag på, först gick jag på Jelinek. Och sen gick jag på Cian. På
och det, då blir man...
drog- och alkoholmotivatör.
Okej. Okay. Och det, då hade du fortfarande inte utbildat dig till sjuksköterska?
Nej.
Nej.
Utan det gjorde jag efteråt.
Ja.
Och då utbildade jag mig till sjuksköterska. Men då kände jag också att även fast jag ville då börja jobba inom psykiatrin, inom beroende, så hade jag ändå en vilja att ha kunskapen inom somatiken innan. För jag upplevde att många som jobbar inom psykiatrin, som går direkt till psykiatrin, har inte den här somatiska kunskapen. Så då jobbade jag som ny sjuksköterska på kirurgen. Men sen valde jag då att gå över till psykiatrin. Och det är jag väldigt glad för, men när jag backar bandet lite, även när jag började på ortopeden som undersköterska, så är det så att var man än är inom vården så träffar man alltid på patienter med ett beroende. Jag vet att många som jag reagerade på då när jag jobbade som undersköterska, att jag tyckte att det fanns inte kunskapen om det här med abstinensbehandling, även fast det var en ortopedpatient till exempel som hade ett starkt beroende och blev abstinenta.
För det kan jag känna, förlåt nu avbröt jag det, men det här med abstinensbehandling, att varje gång man får en patient som har liksom missbrukat, det är alltid olika rön. Så här. Ska det vara oxascan-schema? Eller vi kan väl bara ge en oxascan någon gång ibland?
Man måste ju också ta reda på hur länge ett missbruk har pågått.
Ja.
Och hur mycket de dricker eller vad de missbrukar. Ja.
Upplever du att folk är liksom ärliga med sitt... Eller är det den här, när folk säger 14 så är det egentligen 28 starköl?
Ja, det är ofta så.
Ja.
Det är det.
Drar ni den slutsatsen liksom? Att...
Nej, alltså det är... Vi har ju många återkommande patienter som man känner sedan flera år tillbaka. Men visst är det så att man kanske inte som patient vill uppge den rätta mängden från början. Mm. Men sen bedömer man ju patienterna utifrån hur de mår och tar puls och blodtryck. Och, så man tar ju inte bara hörsägen. Man tittar ju på, faktiskt på patienterna och frågar patienterna och pratar med dem.
Mm.
Utifrån det också får man ju göra nya bedömningar hela tiden.
Mm. Du nämnde att det är oftast liksom återkommande personer. Känns inte det hopplöst på något sätt?
Jo, ibland kan det kännas väldigt hopplöst. Och det är väl det som är det tuffaste med jobbet. Att man blir så ledsen att inte patienten vill, eller vill ska jag säga. Det är lätt att säga, för att jag menar det är en tuff resa de får göra. Men det är ju så här att man kan aldrig hjälpa någon som inte själv vill bli hjälpt. Och det är också ett dilemma som vi har när anhöriga kommer in och vill att patienten ska bli inlagd för att den har ett beroende. Och så säger patienten, nej men jag vill inte. Och hos oss på Maria så har ju vi frivilligvård, så vi kan ju inte tvinga någon att vara inne. Men sen försöker man ju liksom motivera så gott det går. Men det är, tyvärr så är det ju liksom återkommande patienter hela tiden. Men man får aldrig liksom ge upp på något sätt. Och jag tror också att patienterna känner det. Och det tror jag också är viktigt om en patient som vill bli hjälpt. Att patienten känner att personalen tror på den. Att man ger den det självförtroendet. Eller att man verkligen försöker stötta. För just att inte bli betrodd och inte bli tagen på allvar. Är det
mycket skam i blicken hos de här återkommande, tänker jag, att de så här skäms inför er att man har misslyckats?
Ja, många upplever jag liksom, de säger liksom, åh, nu är jag här igen och jag skäms och jag vet inte vad som hände och lite sådär, och då får man säga att nej, men nu tar vi nya tag. Det är ju så, man får liksom börja om från början, känns det som. Man kan inte liksom fastna i det här gamla, utan man måste försöka motivera dem till en ny ställningstagande.
Mm. Men det är ju verkligen det vi är där för, eller ni är där för.
Absolut.
Det vore ju fruktansvärt om man säger, men vad fan
Roger, skärp till dig för fan.
Men kan du inte berätta lite mer om vad du som sjuksköterska gör på din arbetsplats en dag?
Som sjuksköterska då, om jag jobbar till exempel på akuten, då jobbar vi en sjuksköterska och en skötare på akuten på natterna. Och då kommer patienten in. Och då frågar vi vad de vill ha hjälp med, såklart. Och sen så tar vi då puls och blodtryck. Och så får de blåsa i alkometer. Och, så. Och sen kommer läkaren och gör en läkarbedömning. Och då har de ju samtal om de vill bli inlagda eller ha hjälp. Eller om de till exempel fortfarande är väldigt berusade, så kan de bli rekommenderade för att komma tillbaka när de är abstinenta. Man gör en abstinensbedömning om de behöver hjälp. Det är det vi gör på akuten.
Men vad är de så här typiska tecknena för en abstinens då?
Abstinensbedömning då, man är skakig, man har snabb puls.
Frossa kan man väl få?
Ja, det är väldigt individuellt. En del patienter, och det är också det här att man träffar så mycket olika människor. En del kan ju blåsa liksom helt hysteriskt mycket, och de kan ju bli abstinenta redan när de är vid 2 promille, medan en del blir abstinenta först när de kommer ner till 0,5 promille, 1 promille. Så det är ju väldigt, väldigt individuellt. Man får ju bedöma patienten.
Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Att vara abstinent när man har 2 promille, då är ju vi kanelsneda liksom.
Mm.
Personer med alkoholmissbruk, det krävs inte så mycket för att de ska bli fulla liksom.
Nej, men det är ju så där att vi har ju många som dricker stora mängder stark sprit, och sen har vi ju patienter som dricker lite vin. Det är ju väldigt, väldigt olika.
Är det många som får sånt här delirium?
Det, ja, det förekommer ju.
Ja.
Och det är ju det vi försöker förhindra då med abstinensbehandling.
Ja. Ja. För det är faktiskt...
Och det kanske vi ska förklara vad det är.
Ja. Det kan ju Ruskan få förklara, ja, för jag vet inte exakt.
Jag tänkte ju också prata om det här med våra alkoholpatienter som kommer in. Att vi erbjuder dem även B-vitaminsprutor.
Mm.
Just för att om man har... Oftast är de ju att de har en näringsbrist. De har ju ätit dåligt och så.
Mm.
Och har man ett tiamin... nu står det still. Tiaminbrist.
Mm. Ja.
Och näringsbrist, om man dricker alkohol så kan man få något som heter Wernicke. Och det försöker vi undvika. Och då får de en sån här intramuskulär spruta utav oss. Erbjuds det i alla fall. Om man nu får Wernicke-syndrom som det heter. Det är alltså en neuropsykiatrisk rubbning. Och det drabbar främst alkoholpatienter. Men det kan även drabba anorektiker. Det kan drabba människor som är svårt cancersjuka. Att man får den här tiaminbristen då. Och det innebär då att om man får då Wernicke-symptom så har man ju då en akut förvirring. Man kan bli desorienterad i tid och rum. Man får en nedsatt koncentration och minnesstörning. Och även en ataxi, och det innebär att man har svårighet att samordna rörelser med gångsvårigheter och balansrubbningar. Och om man nu får det här så kan man få Korsakov-psykos då, så det blir kroniskt.
Så man blir egentligen, som vi i mannamun kallar för, alkoholdement?
Ja, precis. Det blir som en fortskridande demens.
Ja. Ja, jag har träffat ganska många sådana patienter. Och det tycker du att det är vanligt?
Jag tycker inte att det är så vanligt som egentligen det är. Och det är jag väl glad för. Men det är sorgligt att se när det är så unga patienter som har fått det. Det tycker jag är... Då kan man bli lite så här frustrerad.
Ja, men jag tänker också att gemene man vet nog kanske inte om att man kan... Alltså man tänker väl, om man är en vanlig person som inte jobbar inom vården och man dricker alkohol mycket, då tänker man väl kanske främst att levern drabbas. Man är väl kanske inte medveten om att jag kan orsaka mig själv en demens.
Nej.
I tidig ålder.
Nej. Men jag tror att har man ett alkoholberoende eller har ett starkt alkoholberoende till exempel, nu pratar vi bara alkohol, men man sitter ju inte och tänker på konsekvenserna av att man dricker.
Nej.
För att beroendesystemet är ju så starkt.
Mm.
Det tar ju över. Och det är ju det man ser och som man måste förstå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Förstå också när man har det här, hur starkt det här beroendet är, när man kan förlora jobbet, man förlorar barnen, man förlorar hustru eller make, man super bort hela sitt liv och ändå fortsätter man. Det tycker jag är ett tecken på att visa verkligen hur starkt ett beroende kan vara.
Mm.
Men om vi pratar lite beroende, jag tänker tablettmissbruk.
Ja.
Det känns ju som att ibland så är det vi inom vården som har skapat ett beroende.
Ja. Och det handlar ju också om att alla beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut från vårdcentral bland annat då, Det har ju också varit en sak som jag funderar mycket på, att jag tycker ju personligen att alla vårdcentraler och sånt som har som skriver ut beroendeframkallande läkemedel, de ska ha en beroendesjuksköterska som följer upp de här patienterna så att det inte ska gå så långt så att man hamnar i ett beroende. För det är jättemånga som kommer till oss som kanske har gjort en knäoperation eller någonting, som har fått ett beroende från kallande läkemedel som smärtstillande, och sen hamnar de i ett beroende och ingen följer upp de här patienterna.
Det kan jag faktiskt, och det är ganska många patienter som kommer till oss som säger att de har gjort en knäplastik eller en höftoperation. Och de äter fortfarande de här läkemedlen för ingen har sagt åt dem att de ska sluta, och de förstår inte bättre.
Nej. Eller snarare att de inte har tagit in att det här gäller ett par dagar.
Nej, men precis. Det ska vara nedtrappningsschema och sånt om man får morfinpreparat.
Och det är därför jag tycker också att det ska alltid vara någon som är knuten till de här patienterna. Ska gå automatiskt. Någon som följer upp helt enkelt. Så att man liksom inte tappar de här patienterna.
Det borde du ju pitcha för statsministern. Jag gillar att pitcha idéer för honom.
Ja.
Ja, men faktiskt. Tänk vad mycket lidande man skulle kunna spara människor.
Absolut. Många patienter som lider, för då skäms de. Alltså det blir så legalt för dem att de missbrukar och kan inte jämföra sig med alkoholen, men de har ju ändå beroende. Det är ju det här som är så tragiskt.
Men jag kan tycka att det är så sjukt att det här är så allmänkänt på något vis, att det är farligt med starka smärtstillande preparat och dylikt. Att ändå fortsätta att skriva, alltså att det räcker med att man går till vårdcentralen och så förskrivs det nya tabletter, att det inte finns någon broms.
Det har ju blivit bättre, absolut. Det har ju blivit mer kontroller och sånt. Men det, jag tycker ändå att det finns ju alltid läkare som tycker att ja, men det är såklart att jag kan skriva ut lite. Och jag menar, patienterna berättar ju för oss. De går ju till sina speciella läkare och får sina tabletter.
Det är så bisarrt.
Men det är ju som du pratar om, att beroende, alltså att det är så starkt.
Det är jättestarkt. Och det är också, oavsett vad man har för beroende, så är det liksom inte bara patienten i sig, utan det är ju alla runt omkring som lider. Och jag värnar ju jättemycket, och det kan väl känna att jag tycker är jobbigt, det är när det blir barn inblandade. Det triggar mig. Och vi då som jobbar inom hälso- och sjukvården, vi har ju faktiskt, det är vår skyldighet att göra en orosanmälan till socialnämnden. Men sen så står det även i lagen att alla som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa ska göra en anmälan till socialnämnden. Och då kan man som privatperson göra det anonymt. Om man nu ringer dit och inte uppger sitt namn, så kan du göra en orosanmälan på om du har en granne där du ser att det finns barn som far illa. Men det här tror jag också att många inte vet, att man har faktiskt rätt att göra en anonym.
Och typiskt anmälan. Lite så här Svensson, att man vill inte lägga näsan i blöt. Nej. Men som du säger, man ska, alltså, finns det en risk att ett barn, hellre en anmälan för mycket,
absolut,
än en anmälan för lite.
Ja. För att jag menar, när socialnämnden får in de här anmälarna, så gör ju de en kontroll och en utredning. Men då har man ändå gett det här barnet en chans. För vi kan inte bara blunda, för vi är liksom barnens förespråkare, man säger. Så det tycker jag, just det här att när man ser barn som har vuxit upp med bland annat missbruk och sånt, att det förstör så mycket.
Jag minns att jag såg någon film i skolan på någon så här gymnasiet, på någon så här projektdag vi hade. Om det var några unga män från London som hade skjutit jättemycket liksom heroin, och så skulle de tända av. Alltså det var så vidrigt att se det där. Alltså du vet, de kräktes och de kissade och bajsade på sig och bara, är det så på riktigt?
Ja, det är fruktansvärt med avtändning. Jag hade en bekant en gång. Tyvärr så lever inte han längre, för han dog av en heroinöverdos. Men han försökte beskriva, eller han beskrev hur en avtändning från heroin var. Och han skrev just det här, att om ni kan tänka er den värsta influensan man har, när det bara värker i kroppen och man liksom känner att det här klarar jag inte. Det är ungefär, om det inte är värre än så. Det är tufft. Det är både fysisk och psykisk smärta.
Och vad blir din roll i en sån här avtändning? Liksom?
Det är ju att vi försöker ju lindra då med vissa läkemedel som vi har också. Man kan inte ta bort allt, tyvärr. Man kan inte ta bort allt.
Men ni kan få dem att känna sig bättre. Det kan kännas
absolut
bättre.
Absolut. Vi kan ju lindra symptomen. Men vi kan också Då tror jag också att det är viktigt att vi finns där. Mm. Det här att prata med patienterna och liksom vara närvarande. Det är jätteviktigt. Mm.
Möter du mycket aggressivitet, alltså hot och våld? Och...
Ja, det förekommer ju. Och oftast är det ju patienter som är påverkade eller onyktra. Mm. Påverkar någonting. Så visst förekommer det hot och våld, det gör det ju. Och det är väl den tuffaste biten hos oss, tycker jag. Det är att hur man ska hantera det.
Och hur, får ni någon hjälp för det? Hur hanterar ni det? Om någon är hotfull, har ni liksom riktlinjer? Hur beter jag mig?
Ja, om någon är hotfull, får ju hot egentligen ganska ofta om man tänker efter. Men man blir ju inte så känslig på något sätt. Utan man är liksom, det blir lite vardagsmat, de här verbala hoten och sånt där som alltid förekommer. Men just när det blir personliga hot eller fysiska hot, så får patienten gå helt enkelt.
Och då har ni vakter?
Nej, vi har inga vakter hos oss, utan vi har personliga larm, så att om det är till exempel någon som ska försöka angripa oss, så får vi trycka på larmet och då kommer de en från avdelningen och en från intaget, om jag nu står på akuten. Mm. Och sen jourläkaren då. Och sen får vi ju ringa polisen.
Alltså absolut att jag förstår att man blir van, för det är ju samma sak som vi blir vana liksom. Mm. med våra typer av sjukdomar, och att man säger, ja, inget biter på mig, men blir du aldrig rädd? Eller har du någon gång blivit så att shit, nu är jag rädd?
Nej.
Jag aldrig... Det är ju bra, ja, i alla fall.
Alltså... Jag tror att man får nog inte vara för orolig som person. Men det är också det här att det handlar lite också om vem man jobbar med. Mm. Jag har ju världens bästa arbetskamrater. Det måste jag säga. En fantastisk team som jag jobbar med. Eller vi allihopa funkar så bra ihop. Och jag känner mig trygg med dem. Och det är jätteviktigt att man har den här tryggheten med dem man känner.
Så är det ju egentligen vart man än jobbar inom vården. Att känna sig trygg med sina arbetskamrater. Mm. För man behöver ju varandra.
Absolut, alltså, man behöver varandra av olika anledningar. Men framförallt oss då som jobbar natt. Då är vi faktiskt bara... Vi är två på akuten och vi är två på intaget. Så vi är fyra personer på två enheter. Och det är inte mycket.
Nej, verkligen.
Man kör ihop sig. Och då gäller det verkligen att man känner varandra. Och känner sig trygga med varandra. Att man stöttar varandra.
Är det nyutexaminerade sköterskor på era avdelningar?
Ja.
Det är det?
Ja.
Ja. För det är tufft, tycker jag.
Det är jättekul.
Det är kaxigt, men kul.
Ja, de är jätteduktiga. Ja. Jätteduktiga. Det måste jag säga. Och sen, nej, men jag tycker alla som jobbar är väldigt hjälpsamma och stöttande. Och det är också viktigt att man känner, om man kommer som ny till exempel, att man... alltid kan fråga. Jag brukar alltid säga, det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Fråga heller en gång för mycket.
Ja, men det är som vi har pratat, alltså när man börjar tro, man ska vara prestigelös liksom, ja. Ödmjuk och prestigelös.
Jo, men precis, för jag menar, alla långt. Har vi varit barn i början.
Ja.
Alla är vi nya, och jag menar, det finns ingen som kan allt. Så enkelt är det ju.
Ja.
Det finns alltid någonting nytt att lära.
Men du nämnde ju lite där om det som du tyckte var tuffast.
Mm.
Men vad är det absolut roligaste med att jobba där du jobbar?
Det är när man ser att det går bra för en person.
Mm.
När de håller sig nyktra och drogfria. Det värderas väldigt högt, kan jag säga. Det
finns, men får ni följa liksom hela...
Nej, tyvärr får Nej. Vi ju inte det. Utan det finns faktiskt patienter som kommer och... vi har en patient som kommer med tårta varje månad för sin nykterhet. Så att det är... Nej, men man möter patienter, du möter ju dem på stan, jo. Eller ofta så känner de igen oss.
Mm.
Det är fantastiskt att se. Och sen är det ju också patienter som har varit hos oss då på avgiftning som följs upp på öppenvården.
Ja, för jag tänkte precis fråga, vad händer med de här patienterna? För de ligger ju inte hos er forever.
Nej.
Då får man någon slags individuellt behandlingsschema? Eller?
Det beror på vad planeringen är. En del patienter åker ju då är ju socialtjänsten som ordnar behandlingshem.
Vart finns de här behandlingshemmen?
De finns ju överallt, runt omkring i hela Sverige.
Så det är helt fascinerande.
Mm.
Det är mycket som är fascinerande.
Ja, det är mycket som är fascinerande. Men sen finns det ju också patienter som är hos oss för tillnyktring som börjar till exempel på öppenvården och får kontakt där. Börjar på antabusbehandling till exempel.
Mm.
Det är väldigt individuellt. Och nej, men jag tycker att det finns inget som är så glädjande att se en person som har tagit tag i sitt liv. För jag brukar säga det, att det finns alltid en förklaring varför personer har hamnat där. Men man får också tänka på att alla har ett eget ansvar, så att en ursäkt för att fortsätta, det är någonting som jag har svårt för.
Det finns kanske oftast en anledning att man har hamnat där.
Absolut.
Men sen är det bara dåliga ursäkter kvar.
Ja.
Framtidsplaner då? Eller har du några sådana inom sjuksköterskeyrket? Eller är du du vill vara?
Nej, det vet jag inte. Om jag är där jag är för resten av mitt liv, det vet jag inte. Ibland känner jag så här, jag skulle vilja öppna ett behandlingshem till exempel. Och den tanken har kommit många gånger. Och ibland tänker jag så här, kanske ska jag göra någonting annat här. Kanske börja inrikta mig på anhörigbiten. För den tycker jag är, det är så många anhöriga som mår dåligt. Och
hur är stödet där?
Det finns anhörigprogram som man kan få gå.
Mm.
Så det finns stöd för anhöriga. Och sen har du ju även AA, då, anonyma alkoholister. De har ju även en Al-Anon-grupp för anhöriga. Men det passar ju inte anonyma alkoholister alla patienter. En del patienter tycker inte att det är deras grej. Och där är också viktigt när till exempel socialtjänsten är inkopplad, att man tittar på patienten och utifrån patientens behov hittar en behandling som passar patienten och inte att tvärtom. För det är ju många som blir hjälpta av att gå på AA och få mentor och kan hålla sig nyktra. Men en del tycker inte alls att det är deras grej. Så att det är väldigt, väldigt personligt vad man känner sig trygg med. Men tillbaka till anhörigprogram och sånt där, finns det ju många olika alternativ. Man kan åka på en sån här vecka som jag var på, anhörigvecka, som är fantastiskt, där man får träffa andra anhöriga och få lite verktyg och lite stöttning och kunskap om vad det handlar om. Så att det, och just det här är att vara nykter. Alla kan sluta dricka, men att fortsätta vara nykter är en sak. Jag har ju min stora, stora hjälte här i livet, och det är min morbror. Han har varit nykter i 39 år snart. Han går fortfarande varje vecka på sina A-möten.
Ja, det måste ju han verkligen, det måste ju ha passat honom så bra.
Ja,
liksom.
Ja, ja.
39 år senare.
Och det är lite fascinerande, för det här är en livssjukdom. Så man kan inte tro att man är nykter ett år och sen så kan man fortsätta som man gjorde tidigare.
Nej, för det är väl kanske det felet som många gör.
Ja, det är nolltolerans.
Ja.
Det är nolltolerans.
Men det är väl därför man kallas för nykter alkoholist, eller?
Ja,
att man har den stämpeln. Ja.
Nej, men många tror ju att nej, men nu har jag varit nykter i 2 år till exempel. Nu kan jag säkert ta det här glasvinet när jag går på den här festen eller här glas. Och det är så många som faller.
Det känns ju som att det finns missbruk överallt.
Ja.
Det spelar ingen roll vilken samhällsklass eller
nej.
Liksom vart man
kommer ifrån. Nej, det har inte med samhällsklass att göra. Absolut inte. Utan det här kan drabba vem som helst.
Finns det någon gång du tycker att så här, det här är vanligare, liksom typ patienten?
Hur menar du då?
Nej, men liksom att så här, det känns som att ja, men, inte vet jag, säga att det finns riskfaktorer som till exempel att du får en hjärtinfarkt om du är överviktig eller har högt blodtryck. Nej, finns det riskfaktorer på det sättet?
Nej, men jag har reflekterat, men det här vill jag bara säga att det här är mina egna tankar.
Mm.
Och det finns väl inte något vetenskapligt bevisat på det idag.
Det är en teori.
Det är en teori. Jag har ju upptäckt, eller jag har reflekterat över att många av våra patienter har till exempel en gastric bypass-operation i botten.
Okej, så att det finns ett missbruk av ett annat.
Ja, precis. Man byter missbruk helt enkelt.
Nej, men nu får du får gå över.
Är det grannen som knackar in?
Grannen vill in här.
Ja, precis. Okej, nej, så. Men det är ju det här. Och det är ju många patienter som byter missbruk. Eller som kanske blir drogfria och börjar med att sporta till exempel.
Mm.
Vi har ju, du vet ju Lisa, en gammal bekant till oss som jobbade inom kriminalvården med patient eller ja, de som satt då på fängelset som var för detta drogmissbrukare, så hon började springa med dem och sprang ju Stockholm Marathon med flera stycken, så de började med det istället och fick sina kickar igenom det, och det är väl bättre än att
ja, men faktiskt
ja. Så att det här med missbruk, och jag menar, det finns ju missbruk av olika slags. Det är inte bara alkohol och droger och sånt där som vi jobbar med. Det har ju liksom matmissbruk, du har ju sex- och kärleksberoende, du har spelmissbruk. Det är så många missbruk.
Har vi någon aning om hur många i Sverige som lider av missbruk av olika slag?
Det finns ju jättemycket olika uppgifter om det. Men jag läste här en uppgift som är från mars 2017 tror jag det var. Där de sa att ungefär 446 000 personer i Sverige lider av ett missbruk eller beroende. Sen har vi ju alla mörkertal.
Det känns ju som att alla känner någon.
Ja.
Ja, men precis. Och sen också det här, jag tänker på våra dödsorsaker som är alkoholrelaterade till exempel. Det är ju inte bara att man dör utav att man har någon alkoholrelaterad diagnos, utan alla olyckor,
ja.
Både hemmen, i trafiken, överallt.
Mm.
Alla självmord, där det finns ett missbruk i botten. Så det är ingenting som man kan nonchalera, tycker jag, utan man måste, och det är därför jag också önskar att våra politiker skulle lägga lite mer pengar och
ja, för hur kan man nå ut till fler, tänker jag?
Ja, men det är information,
ja.
Och framförallt, jag tror att det är viktigt också att man går ut till skolorna väldigt tidigt och informerar om missbruk och beroende.
Ja, för i ung ålder så, om man bara pratar alkohol, då är ju det oftast någonting bara roligt.
Ja, absolut.
Jag kan tänka mig att det är många som tänker så här, ja, men jag är ung, jag festar, det är kul. Och sen kommer den här gränsen när man helt plötsligt inte är ung längre.
Nej.
Utan det har övergått. Jag vet jättemånga.
Men vi är ju i den övergångsåldern. Helt plötsligt så är vi närmare 30.
Jo, men jag menar, jag vet väldigt många som har jobbat till exempel krog. Mm. Som alltid tog en AV efter jobbet. Och sen helt plötsligt så var inte det bara en rolig ungdomsgrej längre, utan helt plötsligt så hade man blivit vuxen och det blev ett missbruk.
Ja, så man fortsätter, ja.
Ja.
Men sen är det ju också så här att det sjunker ju åldrarna. Det är ju det, både alkohol och droger.
Och det är också så svårt att tänka sig, för det känns som att det är 2017 och vi börjar bli mer liksom up to date.
Mm.
Ja, fast om vissa saker, för när vi var unga, nu är inte vi asgamla, men då var det ju främst alkohol, känns det som.
Ja.
Men på senaste år tycker jag att, som du säger, Ruskan, att det har gått ner i åldrarna. Men då tycker jag att man hör mycket om det här spice och en massa konstiga kemikaliska. Mm.
Mycket internetdroger.
Ja.
Jag var 17 år första gången jag drack alkohol. Nej, 16 kanske jag var.
Ja, men du kanske hade din anledning att du var sjuk i anorexi innan. Att det...
För att ja, det var tänker, när börjar folk nu för tiden då?
Ja, de började definitivt mycket tidigare.
Det är helt men det orimligt. Gjorde nog vi andra också. Mm. Men som sagt, då känns det som att då handlade det om alkohol. Nu är det alltså farligare saker.
Ja.
Även om alkohol kan vara väldigt, väldigt, väldigt farligt. Men just det här typ som internetdroger känns ju mer än läskigt.
Ja, för det är ju det här också att det är så många som trycker i sig saker de egentligen inte vet vad det är för något.
Ja, men precis. Och att det är lättillgängligt.
Och det är så lättillgängligt. Ja. Jag menar, de står ju dealar utanför vårat jobb.
Ja, det är helt orimligt. Och vi går vidare till veckans första hjälpen.
Så det är så mycket som jag vill ha in i veckans första hjälpen.
Ja, men du får brassa på.
Framförallt så vill jag säga till alla som lyssnar att glöm inte att ser ni något, misstänker något om att ett barn far illa, anmäl det till socialnämnden. Har ni någon vän eller någon i din närhet som har ett missbruk, var inte rädd att fronta. Och döm inte framförallt. Och försök att se människan bakom. För det är ju så att så länge ingen säger något och det inte blir några konsekvenser, så kommer personen aldrig att få den hjälpen den får.
Det är viktigt.
Lägger i helt enkelt. Och som anhörig, ni som är anhöriga, sök hjälp och skaffa er kunskap för er egen skull. Mm. För att vara medberoende är lika smärtsamt som att vara beroende.
Mm. Helt sant.
Mm.
Tre väldigt, väldigt bra tips.
Vi fick tre i ett den här veckan.
Aha.
Vilket kinderägg!
Ja, precis. Det finns något som heter sinnesrobönen. Kommer från AA, anonyma alkoholister. Och den brukar jag ofta läsa för mig själv. Den tycker jag passar så bra i allt. Inte bara i ett missbruk. Den passar i relationer, den passar i livet i stort sett. Och den börjar alltid med Gud. Och då brukar folk säga så här, men Gud, det är så religiöst. Ta bort Gud, säger jag. Hoppa över det ordet, om det känns obekvämt.
Mm. Kan du inte läsa det?
Mm. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Och man kan slopa Gud om man inte är religiös.
Man kan hoppa Gud. Ja. För Gud behöver inte vara Guds allmäktiga. Gud kan vara du själv. Det kan vara ja, en annan person. Någon där känner att du får styrka och energi ifrån. Mm. Mm.
Vad fint. Det var väl passande ord som avslut.
Mycket.
Då säger vi tack till Ryskan. Tack snälla för att du kom hit idag och berättade.
Tack för att jag fick komma.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.